Vi har kommit till årets mörkaste dag. Den mörkaste punkten.
Men det innebär ju också att vi spelar in det mittenavsnittet då. Alltså 75 av 150 kilo podcast. Det finns ju något fint i att när det här avsnittet sänds så är det våran egen högtid med vinterafton i oss!
Alltså 150 kilo podcast, egna högtid, midvinterafton, eller midvinterafton som det också heter.
Jag hoppas att ni äter en sån här god chokladcroissant. Ja. Eller det ska ju inte vara en chokladcroissant, utan det ska vara en sån här
snurra.
Snurra, en chokladsnurra. Är det ju fett gott i alla fall.
Ja, ni som lyssnade förra året vet exakt vad vi pratar om. Och har ni inte gjort det så bör ni lyssna in på vad exakt 150 kilo podcasts midvinterafton högtid innebär. Du och jag kommer i alla fall fira midvinterafton lite i förtid i år, tror jag.
Ja.
Men vi återkommer lite till det sen, tror jag. Jo, men jag vill ju vara kvar lite i det här bittra mörkra. För att det känns ändå som att vid den här tiden på året så är man antingen den här förjävligt härliga, så här, bajsnödigt, underbart glada människan som bara älskar julen.
Jag vet inte
julen.
Om det är så underbart glatt. Alltså man hatar ju den människan.
Ja, ja, men människan själv som är så jävla glad, de pressar ju ut sig de här leendena och de här underbart det är att det är jul.
Vi hade en på jobbet som gick runt med röda flätor i håret och bara, det snöar ute. Och man bara, okej, men jag skjuter dig. Men har du på andra, alltså, å andra sidan, har du fått någon julstämning i år? Eller har du liksom känt att det vankas till julafton?
Ja, men det är ju lite som det här, jag står på spåret och jag ser tåget komma emot mig och jag väljer att bara kliva ett steg åt sidan och låta den här explosionen bara åka förbi mig. Mm. Så att jag slipper dö juldöden. Så jag väljer ju att stå lite vid sidan om det här. Däremot så valde jag ju nu att gå med strömmen lite grann genom att köpa lite vinteröl.
Ja, men det är ju härligt. Det var ju gott faktiskt.
Ja.
Det smakar ju lite så här, ja, men som svagdricka, så här socker, eller vad heter det? Ja, men lite så här mörk öl som är lite söt. Lite som att äta en sötad limpa.
Ja.
Men det var gott. Men vad, alltså jag känner ju att så här, jag har inte fått någon form av, jag har inte fått någon julstämning typ alls egentligen. Jag vet inte om det är att jag har jobbat mycket eller bara inte brytt mig. Eller inte liksom, jag har ju bakat lussebullar och sådär som man kanske har sett om man har följt mig på Instagram.
Ja.
Men annars så har jag inte, jag har ju hållit mig så långt borta från allting som är jobbigt med julen.
Ja.
Att jag bara har mått bra i det ändå. Ja. Och inte känt att så här, ja, men snart händer det.
Ja, men det är ju en väldigt svår balans där. Men det du säger att man inte har upplevt julstämningen eller julen överhuvudtaget. Det känns som att det är en väldigt vanlig sak att säga nu för tiden.
Alltså, ja.
Och i och med det betyder det väl att det är väldigt många som inte ens upplever julstämning.
Mm.
Och vad betyder det?
Jag vet inte. Den kanske är på väg bort eller så är det någonting att folk upplever den, men det är en jobbig känsla.
Ja, men
känns alltså, det finns ett obehag i känslan julstämning. Alltså man har negativt värdeladdat ordet julstämning och då väljer att förstränga den istället.
Ja, men är inte den enda sortens högtid? Alltså det känns som en så otroligt föråldrad sorts sätt att fira någonting under så lång tid. Mm. Och det går liksom inte hand i hand med vårt sätt nu för tiden att fira någonting. Nej. Alltså vi behöver ju de här quick fixen som bara så här, nu jävlar maxar vi ur och sen så är det klart, då kan vi gå vidare i livet.
Ja,
men nu ska man ha det här liksom i en månads tid. Det känns okompatibelt bara med dagens samhälle.
Ja, absolut. Jo, men jag läste här i veckan en artikel, jag vet inte om det var Metro eller om det var Nyheter 24. Jag tror det var Metro.
Mm-hmm.
Som skrev att så här, 75% tycker att julen är lika mysig eller lika bra utan alkohol.
Okej.
Okay. Håller du med?
Jag ska faktiskt säga att jag inte har, jag förknippar faktiskt inte julen så mycket med alkohol.
Nej.
Det är inte så, det är jag har varit lite besviken över när jag växte upp att så här, det har inte varit de här shotglasen på borden liksom.
Det, och då är inga nubbar.
Nej, men vi har inte haft nubbar liksom. Ja, men, och det har väl att göra med att vi har en ganska liten familj, och sen så fort jag och brorsan blev vuxna så var det inte så mycket firande gemensamt, eftersom brorsan bodde i Nya Zeeland, och så vi har liksom inte haft det här släktskapet som där du vet, det skulle vara naturligt att dricka nubbar.
Nej, men vi, alltså, min släkt har ju alltid druckit, eller vi dricker ju mycket alkohol liksom, mm-hmm, när vi umgås. Vi gillar det. Farfar har ju alltid kokat egen, eller liksom gjort egen mumma och gjort egen punch och så här. Mm. Och det dricks ju hejdlöst, mm-hmm, nästan.
Okay. Ah, men det är nice.
Nej, men det är lite, men vi har det alltid härligt, och det är alltid en fin stämning, även om det är väldigt mycket alkohol inblandat och sådär. Men jag tänkte på en grej när jag lyssnade på Alex och Sigges förra avsnitt, eller om det var 2 avsnitt sen.
Mm-hmm.
Det var det här Fredrik Wikingsson-grejen, att han fick titta på Bob Dylan ensam.
Ja, just det.
Och Sigge hade fått ett mejl, eller ett sms, att så här, det kunde varit du.
Mm-hmm.
Svara nästa gång man mejlar dig om en spritlunch.
Ja, just det.
Och då tänkte jag ju att, alltså, spritlunch, ja, alltså det bara vattnades ju i munnen. Ja. Fy fan, vad härligt det lät.
då började varningsklockorna ringa.
Ja, men det var lite så, jag kände att så här, jag bara, fy fan vad härligt. Och sen så bara, ah, men det kanske inte är så bra. Men en spritlunch.
just det. Vackert.
men jag tror att anledningen till att man har romantiserat spritlunchen,
ja,
är att man så här har, eller i alla fall jag har den här bilden från när Matthew McConaughey och, eller Matthew McConaughey heter han väl, och Leonardo DiCaprio sitter i Wolves of Wall Street och tar en power lunch. Och ja, han säger väl något i stil med att ge oss en martini var, ja, vi kan väl lyssna på det bara.
Hector, here's the game plan. You're gonna bring us 2 absolute martinis. You know how I like them, straight up. And then precisely 7.5 minutes after that, you're gonna bring us 2 more. Then 2 more after that, every 5 minutes until one of us passes the fuck out.
Excellent strategy, sir.
I'm good with water for now, though. Thank you.
It's his first day on Wall Street. Give him time.
Ja, men det är ju, det finns ju ändå något härligt liksom.
Kan vi inte ta övergången nu till när vi drar igång avsnittet med den härliga
Jag tänkte ju på en liten grej när jag var på väg till jobbet idag.
Okay.
Jag började inte förrän klockan 3.
Mm.
Så jag hade hunnit både träffa Aaron och träna innan. Och hunnit äta en stor lunch. Dock ingen spritlunch, tyvärr.
Mm.
Men det var trevligt. Och så var jag lite matkomig. Så efter lunchen så tänkte jag så här, jag tar en promenad från Rådmansgatan till Centralen där jag jobbar.
Mm.
Och det är inte så långt, men jag ville friskna till lite. Så under tiden så lyssnade jag på musik som vanligt. Och sen så när jag kommer mot jobbet längs Sveavägen så går den här låten, Three Doors Down-låten, Kryptonite på.
Jag antar att du kommer låta den rulla lite här i bakgrunden, så för att sätta det i kontext.
Precis, jag drar på den här så att den får ligga som en liten matta så att ni kan hänga med på känslan.
Mm.
Man kanske ska man lägga in lite så här gatambiensljud också så att folk bara verkligen hamnar i position.
Ja.
Jag gick längs Sveavägen och så tänkte jag då på just, eftersom den här låten heter Kryptonite, och men jag tänkte, vad är samtidens kryptonit lite?
Kan du förklara så att jag är med? Vad kryptonite, vad innebär det liksom?
Nej, men jag, alltså, kryptonit kom ju från Stålmannen eller Superman.
Mm.
De serialbumen. Han är ju en person som, han är ju starkare än allt, står emot allt, men han har en svaghet. Hans akilleshäl är kryptonit. Han är svag för det här. Han kan inte stå emot det.
Okay.
Mm. Och jag känner mig ju nu när jag är kär och galen och allt är frid och fröjd. Allt liksom rinner av mig. Mm. Att jag får ett avslag på ett jobb jag har sökt. Eller mm. att jag, det faktum att jag jobbar på Hemköp och har massa tider där som jag hatar.
Mm.
Det liksom rinner av mig. Det är kulor som skjuts mot mig men som bara studsar av.
Mm.
För att jag i det här kärleksmodet är Stålmannen.
Alltså du kan alltid gosa ner dig med Nina och så här, there's always a way out of anything liksom. En sked kärleksmedicin löser liksom allt.
Ja, men lite så. Fast jag känner, alltså jag bär ju med mig det här även när Nina inte är i närheten, och även när jag idag lämnade av henne i morse och hon åkte till Malmö för att fira jul med sin familj, så har jag ändå den känslan kvar. Mm. Så att i mig själv så är jag ju Superman. Alltså ja. jag klarar ju allt. Och de här kulorna rinner av mig och jag tänker så här, vad är det som kan skaka mig?
Mm.
Eller vad är det som skakar alla människor djupast?
Mm.
Eller snarare, eller liksom, varför är alla människor, och varför är de inte som jag, stålmän, som där allting bara rinner av?
Mm.
Och då tog jag mig till epicentret av stressen. För jag tror att stress är, jag tror att stress kan vara samtidens kryptonit. Och det var hit jag ville komma.
Okay. Mm.
Att eftersom att du kan ha en hur bra vardag som helst.
Mm.
Du kan ha hur tryggt hemma, hur tryggt jobb, hur du kan vara lycklig.
Mm.
Men så fort stressen kommer nära dig,
mm.
så viker du dig för den. Och det är ändå så här, då börjar det skeva i den här stålmans pyjamasen liksom.
Mm.
Så när jag kommer till då stressens epicentrum, Drottninggatan,
mm-hmm.
i julruschen,
ja.
Det är ju vidrigt.
Ja, det är ju vedvärdigt.
Och jag står där och, alltså jag känner ju inte stressen än. Mm. Men jag ser på alla de här människorna att de skulle kunna vara de stålmän de är egentligen.
Men det är ju lite som att se en väldigt massa ballonger som man bara kan så här pricka nål, alltså så här, det bara egentligen bara så här, gå fram till vem som helst och säga så här, jul är imorgon, och de kommer bara break down. Alltså de kommer bara falla ner till marken och dö.
Ja, men nästan. Men det är lite som att, och just det jag tänkte på, att julen då, om vi människor, lyckliga, lugna, glada,
ja.
Är stålmän. Stressen är kryptoniten som får oss att skaka i vår pyjamas.
Ja.
Då är ju julen Lex Luthor som har övertaget. Och håller stressen, håller oss gisslan med stressen.
Mm.
Då tänker jag att eftersom att den här sagan måste fortsätta, och eftersom att hjälten alltid måste vinna.
Mm.
Så vill jag bara som ett så här, jag vet inte, ett ledord, eller en liksom, det finns en ljusglimt i det här för alla stålmän och kvinnor där ute, att vi kommer klara oss igenom även den här julen, och på juldagen så kommer vi triumfera och gå ut och festa något så kopiöst att det inte finns motstycke. Och då vinner vi över den onde Lex Luthor, a.k.a. julen.
Jag har haft den här ständiga debatten med mitt ex. Alltså det var, jag brukar skoja om att det var anledningen till att vi gjorde slut. Var för att vi inte kunde komma överens om huruvida skinkan eller osten skulle ligga på den andra, på mackan.
Men det är klart att osten ligger överst.
Vad sa du precis?
Ja, men, va? Men du kan ju inte lägga osten under, för du ska ju göra varma mackor. Då måste osten smälta på.
Fine om du ska göra en varm macka. Men
varför ska du ändra dig?
Nej, men, men för att du lägger, alltså, fast nej, du har fel. För att när du gör en varm macka så lägger du fortfarande osten under skinkan, för att du har ju ost på båda mackor som du lägger ihop.
Nej, men du ska inte lägga ihop de varma mackor. Du pratar ju om toast.
Ja.
Jag pratar om varma mackor.
Men vad då? Alltså nu ska jag
mikra. Varma idiot alltså. Varma mackor lägger du på en plåt och så brer du dem och så lägger du gurka, du lägger skinka och så lägger du ost ovanpå.
Ja men jag gör toast istället.
Men då spelar det ingen roll.
Ja, jo, men skitsamma. Men nu pratar vi osmält ost. Nu pratar vi alltså,
men
så här...
jag äter inte osmält ost.
Gör du inte?
Men ost är äckligt, det smakar fötter. Varför är det bara så få människor?
Okej, innan den här diskussionen
urartar. Det är så få människor i hela världen som har belovats med det fantastiska de fantastiska smaklökarna att kunna urskilja att ost smakar äckligt. Alltså, det är jag och några få till.
Ja.
Som vet verkligheten. Och ni andra lever i någon form av matrix där ost är härligt.
Ja.
Och ost är inte din vän.
Alltså, jag älskar det här det glashuskastandet du
sitter i. Du kan inte kasta glashus.
Du vet att vi kommer att tappa hälften av våra lyssnare med det du precis sa. Mer. Alltså, herregud.
Ja, men ost är disgusting.
Nej, okay.
Kan man göra ost av havre? Som har Oatly gjort.
Nej, men det finns sojaost, men det är ju svindyrt. Men ja. Men vad då? Skulle det då vara mer, eller då skulle du äta det?
Nej, bara det slutade smaka fötter. Oh, så skulle jag äta.
Ja, men alltså nej. Du vet så har jag under längre tid inte lyssnat så mycket på podcasts. Men de senaste veckorna har jag tagit upp det på nytt. Lite kanske just för att vi har en podd och jag någonstans ändå inser att jag har mycket kvar att lära. Men,
tror du?
Ja, men det var ganska intressant att hoppa in igen i Alex och Sigges liv så här 6 månader efter att jag lämnade dem ur mitt medvetande.
Har de blivit bättre, sämre? Är de,
ja, men det
är de annorlunda?
Här, ja, men det är det här jag kommer att tänka på. Efter att ha lyssnat på ett par avsnitt nu så började jag... jag fick mig en liten tankeställare. Och vi har ju ofta pratat om det här med att vi gärna vill låta våra lyssnare komma nära in på oss. Och våra liv och liksom dela med oss av så här djupa tankar och för att man just ska kunna bygga den där relativt privata relationen med lyssnaren.
Mm.
Och det här började surra lite i mitt huvud. Så jag tyckte att framförallt Alex började dela med sig av lite väl personliga saker. Han pratade om den här mörka sidan av sig själv som han då förnekar sig vara på riktigt då. och han pratade om ett... i mitt tycke ganska privat bråk han hade med sin fru. Och som lyssnare blir jag, ja, jag vet inte, det här blir ju, det är ju ett guldläge för lyssnare, för det här är ju vad jag som lyssnare vill höra. Jag vill ju höra de här saftiga liksom historierna som säger någonting om den här personen som han kanske i vanliga fall inte skulle erkänna, men invävd i en historia så får han fram saker som man dreglar lite över att få den där skvallblaske inside storyn typ. Och eftersom Alex har den här journalistiska bakgrunden inom skvallblaskan så är jag ju säker på att han vet hur man ska göra för att få sina lyssnare att börja sukta efter mer här kändisarnas privatliv. Men för mig, ja, men det blev bara plötsligt lite så här perverterat på något sätt. Skriver man en skvallblaska vill man ju sälja till sina läsare. Och ofta då på kändisarnas privatlivsbekostnad.
Ja, absolut.
Men i det här fallet så säljer ju han till sina egna lyssnare på sitt egna privatlivsbekostnad. Det är klart att det är hans egna val. Men någonstans känns det för mig i alla fall perverst att liksom sälja ut sig själv på det här sättet. Är du lite mer på... du behöver inte hålla med mig, men du förstår vad jag menar.
Liksom. Jag förstår verkligen vad du menar och jag kan till viss del hålla med dig, men är det här någonting som du känner att vi har gjort eller gör?
Ja, men alltså vi har ju pratat om huruvida vi ska gå... Alltså, så här, det är ju ofta det kan ha hänt någonting i vårt liv som vi innan ett avsnitt kan börja diskutera, så här, ska vi verkligen prata om det här eller inte? Och bara för att så här, klargöra, jag vill inte smutskasta Alex för att han pratar om det här i det. Men jag bara har det lite som en tankeställare för mig själv. Eftersom vi jag sitter själv i den positionen ibland där jag undrar, ska jag verkligen prata om det här? Mm. På vems bekostnad är det om jag pratar om det?
Precis. Och det är ju där det ligger, tycker jag. Mm. Det är där skillnaden är. Att om det är... Jag har pratat om djupa saker. Jag har pratat om mina föräldrars skilsmässa och hur jag tog det och hur det har påverkat mig som människa. Men det är ju bara min egen uppfattning av en händelse som vi alla var med om.
Mm.
Och den måste jag ju ha rätt att uttrycka utan att det blir perverst eller perverterat, som du säger att du tycker att han är, för att han är för privat.
Ja, nej, men jag är helt med på att så här, det är din sida av storyn, du har rätt att använda den. Det är inte det jag säger, på samma sätt som jag tycker att Alex har rätt egentligen att använda den storyn, för det är ju hans perspektiv på det.
Mm.
Men det jag funderar på, vad, alltså så här, för mig finns det en tanke med att, ja, men det är någonting speciellt med att ha den här så pass envägsrelation som man ändå har med en podd.
Mm.
Liksom, som lyssnare går man ju omkring och lär känna de här människorna via podcast på djupet, men man ger liksom ingenting tillbaka som lyssnare.
Nej, men det är ju podcastens natur i sig. Liksom.
Ja, men exakt. Men så är det ju verkligen. Och det gör ju lite podcastlyssnaren till en mer sofistikerad skvallblaskläsare på ett sätt.
Ja, precis. För de är ju kändisarna själva då, i någon citationstecken, verkligen i vårt fall kändisar, men som redaktörer bilden av sig själva.
Mm.
Alltså vi är ju, vi sänder ju ut en bild av oss, även om vi försöker göra den bilden så verklig eller träffsäker som möjligt.
Ja, men det finns ju våra lyssnare litar ju på oss, att vi faktiskt porträtterar oss själva utan att redigera bort för mycket.
Mm.
Så, alltså, så här, även om vi inte gör det så pass medvetet, du och jag, så bygger vi ju ändå en sorts så här, podcast-persona. Precis som Alex och Sigge förmodligen gör. De bygger den här bilden som... jag menar, för mig, min bild lite av Alex och Sigges podd är ju att deras samtal som de har mellan sig är någonting speciellt som de kanske inte har med de andra, med sina andra vänner på samma sätt. Och där är vi invigda i det här samtalet på ett sätt. Men för mig så saknas det någonstans den här ömsesidigheten i den här relationen som vi bygger upp. Och visst, det är klart vi kan få någon form av feedback via Twitterinlägg och så här, folk som hör av sig och när man träffar folk på stan, att de uppskattar det. Men det är ju sällan vi kan faktiskt mäta av hur pass, i vilket skede utav podden folk faktiskt koncentrerar sig och lyssnar. Och, jag menar, men det är lite som när vi har ett riktigt samtal så här, du och jag, så kan ju jag se, nu när vi spelar in podd så är det klart att du ständigt är vaken och med, men har vi ett vanligt samtal så kanske jag märker av om du är mer eller mindre intresserad av det jag pratar om. Liksom.
Ja, absolut.
Men angående just det här privata, om det växer fram någonting ur våra samtal som vi har här och nu, som blir ganska privata, då tycker jag att det är helt okej. Men det är ju sällan jag tar in någonting in i samtalet som vi har nu som är väldigt privat, som jag inte liksom pratar med dig om innan.
Mm.
Vilket gör att jag på ett sätt har filtrerat det här för lyssnaren sen innan, för att vi har pratat om huruvida vi ska prata om det här i podden.
Okay.
Men nu, jag vill inte komplicera det för mycket, men för mig finns det någonting väldigt privat i att ha ett sånt här samtal som vi har. Vi går ju tillsammans in på djupet och utforskar våra tankar och vart de leder någonstans. Och det är ju någonting spännande, antar jag, eller tycker jag ju själv också, i att få ta del av just den här processen, vilket såklart ligger i podcastens natur.
Mm. Jag vill bara så här, du tycker att det är perverterat, eller din känsla är att det finns någonting perverst i det här.
Ja.
Eller i det sättet att exploatera sig själv för att dra in lyssnaren. Det är väl det du ser som,
exakt,
som, ja, märkligt. Och då tänker jag att så här, det behöver ju inte vara perverterat, eftersom att, eller i alla fall jag känner att det är ett pris värt att betala, eftersom att, eller jag känner att vi på något sätt utforskar oss själva och via oss även mänskligheten. Alltså kan man inte bjuda, ja. Men alltså, vi vill ju ändå, Jag har inte så stora tankar om mig själv att jag tänker att så här, nu ska vi lära våra lyssnare någonting. Men om vi kan bidra med att så här, förstå en 23, 24, 25-årig killes hjärna och varför man reagerar eller tänker på det sättet som vi gör i givna situationer. Är inte det värt att vi exploaterar oss själva hur vi tänkte i vissa situationer och sen diskuterar det och förstår varför vi tänker så?
Ja.
Och då ger det till våra lyssnare.
Ja, jo,
är
men
det inte värt det liksom?
Ja, men det håller jag verkligen med om. Men det är just, ja, men jämför med Alex Sigge som kan reflektera tillbaka till deras ungdom och kan verkligen, ja, men de kan berätta saker som de kan ha skämts för väldigt mycket då, men de har sånt avstånd till det. Men nu, eftersom vi är i den åldern där det här händer, så blir det så nära och verkligt hela tiden.
Absolut.
Vilket gör att det blir så pass känsligt också att förhålla sig till på ett sätt.
Det är en större uppoffring för oss att prata om det.
Mm.
Jo, många gånger. Även om just det du pratar om, det som du tyckte var på värst, var när han tog upp ett bråk med sin fru och det som hände nu.
Ja.
Och då kanske det är det du känner att vi gör eller har gjort.
Ja, nej men så här, eller dit jag vill komma någonstans är att jag tänker på när man bryter, alltså för jag pratade ju om det här med att det här speciella förtroendet som skapas mellan dig och mig i ett samtal. Men någonstans så kan det ofta hända att man bryter det här förtroendet utan att man egentligen tänker på det.
Okay.
Har det hänt dig exempelvis att du i ett annat samtal med någon annan snuddar på liksom ett samtal som vi kanske har haft i podden liksom, och sen så lite grann låtsas man som att man inte har tänkt den här tanken förut och sen så bara redovisar man i princip det samtalet som vi redan har haft?
Ja.
Och det här, nu säger jag inte att det bara behöver vara från samtal vi har haft utan från andra samtal man har haft.
Ja, ja, jo, men det är absolut.
Jo, men för mig i alla fall så får jag lite dåligt samvete eftersom, jag menar, du och jag har ju kommit fram till de här tankegångarna och det är ju lite så här, det är eller, våran tanke.
Och, inte bara kommit fram till utan många gånger också kanske skrivit material som ska vara engagerande.
Ja.
Alltså vi har bearbetat vad vi faktiskt har kommit fram till.
Ja men exakt. Och jag kan ju tycka att det, alltså här, visst, i våra sammanhang så sänder vi ut det och då blir så här, det är upp till vem som helst att lyssna på det och förmodligen också prata om det. Men det blir lite som att när jag inte riktigt creddar dig för att vi har pratat om det och bara, ja men det blir lite, jag menar, falskt eller någonting känns märkligt.
Men jag har ju verkligen gjort den där grejen att man står och pratar med någon som har ett jobbigt breakup eller någonting.
Ja.
Och sen så på något sätt så börjar jag prata om så här någonting som för många som inte känner mig är väldigt djupt.
Mm.
Till exempel då mina föräldrars skilsmässa som jag pratade om.
Mm.
Att jag har pratat om.
Mm.
Fan vad meta det blir nu. Men då, det blir ju på något sätt manipulativt. Eftersom att de känner att så här, okej, den här killen öppnar sig för mig nu.
Mm.
Och då bygger vi den här relationen.
Ja, men exakt.
Men jag kanske utelämnar, eller det är inte av min mening att utelämna, men det skulle bli märkligt att bara säga, jo men det här pratade jag om i en podcast för ett halvår sedan. Utan jag menar ju då att, så här, att jag har den här formulerade tanken, det gör ju bara att det jag säger låter bättre och att jag låter som en smartare människa.
Jo men exakt, och det här, jag är 100% medveten om att folk gör det här och väldigt mycket hela tiden liksom. Men det hände mig vid ett tillfälle, en tjej låt oss kalla henne Pella, berättade en
Pella?
I don't know. Hon var kom det ifrån? Hon berättade något väldigt privat.
Transvestit, heter Pelle igen, fast
Petronella.
Aha, jag tänkte att det var Pelle som ville bara vara lite catchy feminin och bara Pella. Men okej, skitsamma.
Petronella var namnet på en av mina gamla teaterlärare.
Okej.
Det är kanske det mest udda namnet jag kunde komma på sådär.
Udda?
Petronella är inte det vanligaste namnet.
Nej, okej. Petronella i alla fall.
Berättade någonting väldigt intimt för mig. I ett läge där, alltså, hon... hon anförtrodde mig någonting. Och liksom det kändes som att verkligen, och på sättet som hon sa det, att hon verkligen bara liksom, hon sa det här bara till mig. Hon anförtrodde det här till mig. Och ja, det uppstod ju liksom ett band mellan oss, som i min upplevelse knöt oss samman ganska hårt. Tack vare det här samtalet liksom. Och det hon berättade, och på det sättet hon berättade, verkade som att hon, ja, men hon ville ha mig närmare, inte på något annat sätt än vad det låter, och vågade lita på mig. Och när jag då senare får höra av någon annan att även hon har fått höra det här, så betydde liksom det här inte lika mycket.
Det där bandet var helt plötsligt ett gummiband, eller rent av bara klippt rakt av.
Det ja, men lite. Alltså, jag blev lite desillusionerad över det. Och jag vet inte om det sa någonting om henne, eller om mig, eller om hennes kompis, men det här fick mig att tänka över just...
Men du måste ju ha gjort såna här saker 1000 gånger också.
Ja, alltså nu låter det som att jag försöker så här, distansera mig själv ifrån det.
Ja.
Jag är medveten om att jag gör det, men jag försöker förhålla mig till det.
Ja, men du måste ju vara en lika god kålsupare själv.
Ja,
kanske ännu värre.
Nej, men förmodligen. Alltså, jag har ju säkert använt material i den här podden som jag har haft i jättedjupa och intima samtal med andra. Nu låter det som att jag antar och tror att jag har haft det, men så är det. Men är det inte någonting, alltså, håller du med mig någonstans om att det är lite fult spel?
Ja, men, ja och nej. Alltså nej, egentligen inte, för att den diskussion du har, det är ju, man är alltid två i den. Och, och den feedbacken jag får av dig när jag berättar någonting, det är inte samma feedback jag får av Alex eller av Nina eller av Diana när jag pratar med dem. Så att du och jag pratar och kommer fram till en viss sak, det gör inte att jag pratar med de andra sen om det. Det gör inte din och min relation mindre värd, eller vår interaktion mindre värd. Däremot så kanske jag inte då ska säga att så här, men Magnus sa så här. För då utelämnar jag ju dig i det. Och då tar jag ju någonting från det vi hade.
Ja, men okej. Men ja, jag förstår vad du menar, men jag ligger fortfarande kvar vid känslan. Låt oss ta ett annat exempel då. Ja, men så här. Säg att du varit på en dejt med någon. Och ni gör någonting lite extraordinärt på den här dejten. Som kanske till och med gjorde att ni fick till det. För att det var liksom så pass speciellt att så här, ingen annan kille skulle göra så, i hennes upplevelse. Okay. Är du med?
Ja, jag förstår verkligen.
Ja. Och sen så liksom blev det bra, fint så här, men sen så gjorde ni slut, eller det liksom rann ut sand, eller vad det nu som hände. Och sen så ska du på en ny dejt. Och du vet att det här funkade första gången. Och du gör det här, använder samma... Och nu blir det ju ännu fulare att definiera det som ett knep. Men låt oss kalla det ett knep. För att det är ändå en grej som ni gjorde. Du föreslår, låt oss göra det här igen.
Nej, inte igen, du kan inte säga igen.
Nej, någon... inte för henne, men ja.
Du gör det igen.
Ja, precis, eller du gör det. Nu vill jag att du ska sätta
igen. Jag gör det.
Jag försöker liksom projicera mitt beteende på det. Så är inte det ganska fult att göra? Det känns väl, det är ju manipulativt.
Nej, men alltså, jag känner ju att när man är singel, whatever works. Alltså, allt funkar i krig och kärlek, som det heter.
Men ja. Okej, jag kan ju vara öppen. Eller ska jag vara öppen med det här?
Ja, men det är klart du ska. Sluta vara en så jävla fjant.
Okay,
nu, men... är det du, nu blir kanske du blir tjej här.
Nej,
här,
jag kommer ju bli lynchad.
Perverterat privat.
Ja, nu är jag alltså hycklare själv.
Ja.
Nej, men okej, så vi har ju pratat om den här tunneln förut.
Din speciella tunnel som är din plats.
Ja, men det är verkligen en väldigt speciell plats för mig. Och det kanske blev en speciell plats för mig första gången jag tog en dejt dit.
Och jag vet, du har ju tagit fler dejter dit.
Ja, det har jag.
Och
i det här scenariot nu är det klart att jag skulle kunna se det som att fy fan vad fult och vad skamligt av mig att jag skulle använda det här knepet av att ta någon på första dejten till den här tunneln.
Men det är inte det det handlar om. Det handlar ju om att du har en speciell plats som är din, som du då, när du börjar känna känslor för en människa, eller när du är på gränsen till att göra det, ja, eller liksom är på väg in i det, ja, så känner du att så här, jag vill dela min speciella plats med dig. Sen, ja, så att det inte höll sen, det är en helt annan sak. Det är klart att du får dela, ja, men, den, ja, platsen, ja. Det jag har gjort, det är ju värre.
Okej, tack för att du försvarade mig. Ja, men alltså, jag uppskattar det.
Ja, men jag har ju, alltså, och då kan ju jag dela, då kan ju jag vara perverst privat.
Mm-hmm.
Att när jag, alltså när jag var som värst i mitt singelliv, eller värst och värst, men när jag var som härligast då, om vi säger så, för jag tycker ju att man ska dejta och man ska träffa många människor, och man ska träffa nya människor hela tiden när man är singel och när man är lycklig i det. Så tycker jag inte att det är perverst eller jobbigt. Det är härligt bara. Oavsett vilket kön du har, så ska du göra vad fan du vill hela tiden. Och jag hade ju min utstakade slinga i Gamla stan, där jag gick på promenaden, tog exakt 44 minuter att gå.
Nej.
Och den avslutades i toppen av Mårten Trotsigs gränd, alltså Sveriges smalaste gata. Sveriges smalaste gränd. Och i toppen av den, då är det, det, alltså det är så tajt att man måste hångla där. Alltså, och alltså, jag vet inte, jag kanske har tagit 3, 4, 6
ton.
Nej, men 6 tjejer dit. Alltså på det, samma promenadslinga. Alla har ju sett det som någonting speciellt.
Ja.
Och det var ju speciellt då.
Ja, men det är ju speciellt varje gång.
Ja, precis.
Men, eller hur?
Ja, ja, men det är ju det. Men
din men uppfattning av det speciella är inte samma som hennes uppfattning av det speciella.
Exakt.
Precis som för mig med tunneln.
Precis, men det jag tänker då, det som jag ska, som jag tänker då i den här, men som funkar då i det här samtals, eller som kanske in, som kanske spräcker den samtalstesen snarare. Att du tycker att det är jobbigt att att man för ett djupt samtal med någon som sen för det vidare, och det känns, det känns som att man bryter det förtroendet.
Ja.
Det är ju om du känner att det här samtalet skapade en viss relation i er.
Ja.
Och det är lite som att vara otrogen i relationen, att hon, exakt, går och pratar med någon annan då. Om den här tjejen då skulle, som du då har tagit i den här tunneln på dejten, och sen så säger att det är den tredje tjejen du tar till tunneln på dejten, och så blir ni tillsammans, ni blir ett par, det är härligt och allt är fantastiskt, och det här blir liksom eran plats.
Ja.
Alltså det här, då du har öppnat ditt universum för henne, och nu delar ni det.
Ja.
Kommer du då säga till henne att jag har tagit andra tjejer hit?
Och där smyger ut på vignett.
Nej, men för jag skulle ju aldrig vilja vara med någon som jag inte kunde säga att så här, ja, men det här är min klassiska runda i Gamla stan där jag tar alla tjejer.
Men har du varit på den här rundan med Nina?
Och där smyger vi ut.
Jag lyssnade på, eller såg på ett avsnitt av det här Faktakollen. Våra gemensamma väns syster.
Anna Gyllenklevs syster Karin Gyllenklev.
Ja, exakt. Det är ett skitbra program. Jag gillar
programledare.
Det. Ja. Jag har bara sett ett avsnitt.
Jag har inte sett det. Det har bara gått ett avsnitt, tror jag.
Är det så? Men det lät på henne som att, som vi alltid brukar göra, så går vi på vignett nu. Eller var det?
Jaha, nej, det kanske... Ja. Antingen så var det ett skämt som du inte fattade, eller så var det något annat.
Hon försökte få det att låta som att det är ett etablerat program.
Ja,
hur precis. Som helst. Så handlade avsnittet om klardrömmande, alltså det som vi har pratat om förut, lucid dreaming.
Ja, precis.
Som jag fortfarande är lika fascinerad av och fortfarande önskar att jag kunde, för att det verkar som typ det närmaste vi kan komma sci-fi i verkligheten. Men det var en grej som fascinerade mig med lite extra. Det handlade om en studie som har gjorts för inte så länge sedan, som handlade om att mäta hur lång tid saker tar i drömmen i jämförelse med verkliga livet.
Okej.
Vilket i sig är ganska intressant, måste jag säga. Men resultatet var ju i sig ganska intressant. När det kom till liksom motoriska rörelser som involverade kroppsrörelser, så tar det i genomsnitt ungefär 40% längre tid att genomföra det i sömnen.
Okay.
Så att om jag tar en kullerbytta som tar 3 sekunder, så tar det fina sekunder.
Men hur kunde man mäta det då?
Ja, men det är ju exakt det som är det intressanta. För mig är ju konceptet av tid ganska intressant i drömmen. Just för att den lätt kan vara så obefintlig. Man upplever ju liksom, eller man använder ju då inte frontal cortex, som det heter, den hjärn...
Prefrontal
cortex, som är det här logiska och så här, i drömmen. Och vilket gör att plötsligt kan det vara natt och dag, eller så här, spola fram tid hur som helst.
Och att någon har en fot som är stor som en bil, det är ju fullkomligt okej.
Ja, men liksom,
man köper det rakt av.
Men, och det som händer då i klardrömmande, lucid dreaming, är att man aktiverar den
prefrontal cortex, ja. Exakt.
Och det här är ju skitspännande. Och sättet man då har mätt hur lång tid någonting tar i drömmen är genom att låta människor som kan det här med lucid dreaming, eller som upplever det ofta, man har instruerat dem och lärt dem att någon form av kod. Att om du rör ögonen 2 gånger åt höger och 1 gång åt vänster, så är det våran kod. Liksom. Så när man då ligger och sover och man, man är medveten om att man drömmer, och sen så säger att vi då ska göra en kullerbytta. Då börjar jag, innan jag gör kullerbyttan, så gör jag den här ögonrörelsen. Och sen när jag avslutar kullerbyttan så gör jag den en gång till. Och det här betyder ju då alltså att man plötsligt kan kommunicera mellan 2 världar på ett sätt.
Ja.
Och detta för mig är ju ganska så här, det är ju mindblowing koncept. Alltså det är ju lite, det finns nästan en interstellar
Nej, men det är ju snart en Inception grej.
Ja, men det är både det är liksom Christopher Nolan över det bara. men jag tänker på Interstellar just för att de kommunicerar genom tidsrymd. Och Inception blir det ju för att
det är drömmar.
Drömtiden tar längre tid. Men just alltså, men och det här jag tycker det är så intressant att just kunna hitta det här sättet att kommunicera genom olika verklighetsuppfattningar. För att om man nu säger att för drömmen är ju en sorts verklighetsuppfattning, eller hur? Och det här vanliga livet är ju också en verklighetsuppfattning, eller hur?
Ja, absolut.
Och nu lyckas man alltså penetrera verklighetsuppfattningsgränsen, som är liksom sömnen.
Ja, absolut.
Men så jag försöker liksom komma på hur man skulle kunna applicera det här, tänk om man kunde kommunicera genom verklighetsuppfattningar i andra situationer.
Ja, men det är ju jävligt subtil kommunikation.
Ja.
Att så här, titta 2 gånger åt höger och 1 gång åt vänster.
Ja.
Men tänk att så här, att istället för mig så skulle Björn Söder sitta här.
Ja.
Och så skulle du titta 2 gånger åt höger och 1 gång åt vänster. Bara för att komma igenom hans barriär.
Ja.
Till hans verklighetsuppfattning.
Ja.
Det är ju väldigt subtil kommunikation. Ja. Det är ju inte mycket som sägs där.
Ja. Jo, men tänk om han skulle förstå då.
Ja, men vad förstår han? Att, att du börjar göra en kullerbytta.
Nej, okej. Men verklighetsuppfattning kanske är fel ord och liksom, för att omsätta det här. Situation eller liksom sinnesstämning.
Kontext eller sinnesstämning är väl mer rätt, ja.
Men okej, låt oss hitta någon sinnesstämning då, som gör att vi kan kommunicera över...
Ja, men så här kan man väl tänka att det som man ser mellan människor är ju att 2 människor som är nyktra,
ja,
kan kommunicera.
Ja.
2 människor som är aspackade. Alltså man har ju sett film på sig själv när man är dyngrak med sin polare.
Ja, just det.
Man har ingen aning om vad fan någon av oss snackar om. Vad säger han? Vem är den här killen? Han är en utomjording. Han snackar ju kinesiska.
Ja, men exakt.
Jag fattar ingenting. Men uppenbarligen så förstår vi varandra.
Ja.
Alltså man... Och så svarar den andra... Och där är det så här... De 2 sinnesstämningarna, alltså en person som är nykter kan ju inte kommunicera med någon som är full. Alltså,
nej.
Det funkar ju inte. Eller 2 bebisar. Ja. De kan ju prata med varandra för ja, de är på samma nivå. Men en vuxen kan inte prata med en bebis och tvärtom.
Ja.
Men,
och så kombinerar de här. Nu har vi alltså två olika sinnen. Ska vi säga ett fyllo?
Ja, men och, med någon som är jättepårök då? Alltså för, ja, just det. För det handlar ju också om så här, om någon är... Alltså man kan vara berusad, men på två helt olika sätt.
Ja.
Och det är det vi har sådana stora problem med i Sverige och svensk narkotikapolitik.
Ja.
Att vi vill och vi tvingar in människor att om du ska berusa dig, du får jättegärna göra det. Staten hjälper dig att berusa dig.
Ja.
Men du måste göra det på det här sättet.
Ja, just det.
Du får inte välja vilket sätt du vill berusa dig på.
Ja.
Utan du måste gå via alkoholen.
Ja.
För att då blir alla dumma i huvudet på samma sätt.
Ja.
Du får inte bli dum i huvudet på ett annat sätt.
Du menar alltså att vi håller på att breaka pointen här, möjligheten av alltså hur vi löser problematiken.
Ja, men precis. Så att det här kanske är en narkotikapolitisk fråga som man måste ta tag i.
Okej, men låt oss bara ponera situationen då. Vi har alltså en väldigt nerrökt liksom pundare som är
en riktigt nerrökt
in space i tankarna liksom.
Hög som fan, han har rökt det bästa holländska gräs du kan hitta alltså.
Ja, okej. Okay. Och sen har vi ett fyllo som är liksom, det är Christer Pettersson i sina bästa dagar.
För att jag tänker att han är sliten på en sån mental nivå så han kanske hans sinnesstämning kanske är helt åt helvete. Det ska vara en normal människa som är dyngpackad.
Okej, okay, ja.
Mm. Det är någon som har liksom 3 promille nästan.
Ja, men 3 promille. Okay.
Dyngpackad. Och sen så har vi en nykterist.
Ja.
Och sen så har vi en bebis.
Ja. Cool.
Ja.
Så nu ska de alltså
testgruppen liksom.
Så det är alltså två gånger åt höger och en gång åt vänster och alla förstår det.
Ja, men det blir ju en ganska, som jag sa, subtil kommunikation. Alltså det måste ju, man måste ju kunna kommunicera i klarspråk med varandra.
Ja, men det är just det här nästa steg kommer in. I det här programmet så pratar de om en annan studie som är ack så intressant. Det här är, vi har pratat förut om att avkoda hjärnbilder. Men det nya studier har gjort är att man har börjat kunna avkoda drömmar.
Mm.
Alltså man kom, genom att jämföra hur hjärnaktiviteten ser ut när de kollar på en bild mot vad man återberättar av vad man drömmer, så kan man alltså dechiffrera och faktiskt visa på ett objektivt sätt vad det är man har drömt och inte bara återberätta. Så att nu hamnar vi alltså i ett stadie där vi kan synka 2 människors drömmar.
Om man då ponerar att så här, okej, 2 människors drömmar, jag kan läsa din dröm.
Ja.
Och då borde man ju kunna föra över det i det här studierummet med de här 4 människorna, bebisen, fyllot, nykteristen och
exakt,
den pårökta mannen.
Ja.
Där borde man ju kunna få dem att känna sina sinnesstämningar eller kunna kommunicera över gränserna.
Ja.
Men ponera att det kommer en framtidsplan för det här.
Uh-huh.
Att de här 4 personerna är i ett rum. Alltså de är i en stor green screen studio.
Okay.
Och så har alla på sig så här 3D-glas.
Oculus Rift.
Nej, men typ 3D-glasögon eller Oculus Rift briller eller någonting. Ja. Och sen så för man då in en simulation. Alltså det här blir på riktigt Inception alltså.
Ja.
Så man kommer in i ett drömstadium.
Ja.
Och sen så då appliceras den pårökta in. Och sen så kommer den nykteristen in i det här.
Ja.
Och sen så kommer bebisen in med sina liksom konstiga perspektiv och inte vet någonting.
Ja.
Och den alkoholiserade bratten.
Ja.
Och alla bara så här i en enda stor symbios bara
wow.
Kan kommunicera i det där.
Ja. Det där känns ju fan som Percy Tårars scen när Henrik Schyffert får reda på att han inte är med i rymdprogrammet och själv medicinerar sin besvikelse genom att testa LSD för första gången.
Ja, när han bara sitter i sängen och skakar i sin rymdhjälm. Ja. Men jag tänkte också att det kanske är därför, alltså, i och med det här Inception-aktiga, att när de här olika sinnesstämningarna kommer in i samma drömvärld, det kanske är därför, det kanske var det Christopher Nolan kom på när han bad Hans Zimmer skriva den här musiken med den stora Inception-basunen. Att det var det som liksom hela hjärnan bara imploderade. All right, det är dags att krypa ner i mörkret igen och invänta julafton.
Ja, och för våra lyssnare precis som oss är det i och för sig dags att kliva på midvinteraftonfirandet.
Ja, men det är ju i och för sig väldigt, väldigt, väldigt sant. Men vi får helt enkelt ta och avsluta det 75:e avsnittet av 150 kilo podcast. Ja. Men jag tänkte på en grej i veckan bara. Jag vill väl skryta lite egentligen.
Ja, men varsågod. Scenen är din.
Plus att jag bara vill dela med mig av en så fantastisk upplevelse. Jag var ju tvungen att återuppleva den här fantastiska sommarkonserten den 7 juni 2014.
Ja.
Jag vill ju bara tillbaka dit hela tiden.
Ja, just det.
När Håkan Hellström fyllde Ullevi och allting totalt brast för mig. Alltså det var så jävla fantastiskt och nu så fångades det här ju på film och det gjordes ju till en biofilm som sändes under 2 dagar den 15 och 16 december.
Mm.
Och jag var där den 15 då tillsammans med en gammal klasskompis som också var på konserten.
Mm.
Och det var så taggat och det var så härligt och helt plötsligt så dyker jag upp på bioduken. Så nu är ju jag en del av, alltså jag är inte en del av Håkan Hellström för jag är inte hans vän eller liksom närstående, men jag är en del av produkten Håkan Hellström.
Ja.
Förstår jag menar?
Ja, gud. Du är med andra ord IMDb-listad.
Ja, men nästan. Ja, men det var ändå jävligt härligt. Och jag tänker väl att vi kan ju anknyta den konsertupplevelsen till att du och jag imorgon tillsammans ska gå på den här norska DJ:n som vi har pratat om tidigare och jag har tipsat om.
Ja.
Kygo, som gör den här lugna deep-housen som jag älskar och vi ska bara stå där och bara känna det.
Ja.
Och jag är så jävla glad att jag har med dig för det är första gången du och jag går på konsert tillsammans.
Ja.
Och får uppleva det här liksom.
Och det känns extra speciellt just för att det är konsert på Fryshuset.
Ja.
Ja, men jag tänker direkt tillbaka till barndomen, 14 år, fjortisar, lite så här smygfulla fjortisar som står i en lång jäkla kö till de här The Wave-festerna där, som enbart gick ut på att dansa tryckare och få mest hångel.
Jag vill bara tillbaka till den här Göteborgskvällen och bara ha det här igen. Jag vill liksom uppleva konserter igen. Ja. Och jag är så jävla glad att vi ska göra det imorgon.
Ja.
Och det är ju så jävla härligt.
Vi kanske ska till och med värma upp med en liten spritlunch, du och jag.
Ja, det är. Spritlunch är ett så härligt ord. Det borde vi verkligen göra. Men jag tänker att som avslutningsord på det 75:e avsnittet av 150 kilo podcast så kan vi bara säga att så här, tänk under julen på den lilla bebisen som får uppleva den här pårökta mannen och det alkoholiserade bratens kommunikation i det här rummet. Och tänk på att ni inte ska gå på dejten ni redan varit på, för det blir bara inception i er hjärna. Och var medvetna om att ni är de supermän och kvinnor ni är. Och med de orden kan vi bara avsluta med temat till Superman.
Härligt.
Och ja, i de här, jag tror att det är Hans Zimmer-tonerna där också.
Säkert.
Så säger vi bara
det, god jul.
God jul och gott
nytt. Gott nytt får vi ta nästa avsnitt.
God fortsättning är det ju. Och sen så är det gott slut. Och sen är det gott nytt år.
Ja, ja.
Och sen, ja, skitsamma.
Det ena med
helt
andra.
Enkelt så säger vi bara puss.